Kapitel 17. Vad Eilfin sa. Sidan 269. Den tjonshanska adelskvinnan gav uttryck för förvåning och avsevärd irritation när Mert följde henne till burarna. Sita och Renna visste förstås vägen, och egentligen var det meningen att han skulle hämta sin mantel och vad mer han nu tänkte bära med sig. De båda chaldeimerna följde dem genom de dunkla korridorerna med mantlarna hängande över ryggen och blicken mot golvet. Domon bildade eftertrupp, som om han var en herde som vallade de båda kvinnorna framför sig. Flätan som hängde ner på ena sidan av hans huvud svängde varje gång han kastade en hastig blick längs korridorerna de korsade. Och ibland tog han sig åt höften, som om han väntade sig att hitta ett svärd eller något annat tillhygge där. Bortsett från deras lilla sällskap var de gobelängbehängda korridorerna tysta och stilla. Jag har ett litet ärende där uppe, sa Mert till Egenin med så lätt ton som han någonsin förmådde, och spädde på med ett leende. Ingenting du behöver besvära dig med. Tar inte mer än en minut. Trots att det var hans bästa leende tycktes det inte ha större verkan nu än det haft på värdshuset dagen innan. Om du styr mig på grund nu, morrade hon hotfullt. Kom ihåg vem det var som planerade det här, muttrade han och fick en grymtning som svar. Ljus, kvinnor verkade alltid tro att de bara kunde kliva in och ta över i alla situationer. Och dessutom att de kunde göra det bättre än den man vars uppgift det var. Det kom i varje fall inga fler klagomål från henne. De tog sig raskt upp till palatsets översta våning och sen vidare upp för den smala mörka trappan till vinden. Här uppe var bara några få av lamporna tända. Inte ens så många som i korridorerna en våning ner. Och labyrinten av smala korridorer mellan de små träbåsen var ett virvar av bleka skuggor. Ingenting rörde sig och Mert andades lite lättare. Han skulle ha andats ännu lättare om inte Ren hade gett ifrån sig vad som uppenbart var en lättad suck. Hon och Sita visste var de olika daimerna hade sina burar. Och även om de inte direkt skyndade sig så spillde de ingen tid, utan fortsatte raskt djupare in bland båsen. Kanske för att de hade Jomon i hälarna. Det var inte den mest förtroendeingivande anblick Mert kunde tänka sig. Nå, om önskningar vore hästar skulle tiggare rida. Man fick klara sig med det man hade, särskilt när man inte hade något annat val. Egenin gav honom en sista hård blick och morrade igen, ordlöst denna gång, innan hon följde de andra med långa kliv så att manteln fladdrade bakom henne. Han grimaserade mot hennes rygg. Kvinnan gick så att man kunnat ta henne för en man om hon inte haft klänning på sig. Han hade faktiskt ett ärende, och kanske inte så litet ändå. Det var ingenting han egentligen ville göra, ljus, och han hade försökt övertala sig själv att låta bli. Men han var så illa tvungen. Så snart Egenin försvunnit runt ett hörn efter Jomon och de båda kvinnorna pilade han in i det närmaste av de rum där han mindes att en av havsfolkskvinnorna fanns. Han drog försiktigt upp den enkla trädörren utan ett ljud och slank in i båsets späckmörka inre. Det hördes sträva snarkningar från den sovande kvinnan på sängen. Sakta kände han sig fram tills han stötte knät i sängen. Sen kände han sig snabbare fram över skepnaden under filten och hittade huvudet precis i tid för att hinna lägga handen över hennes mun samtidigt som hon vaknade med ett ryck. Jag vill att du svarar på en fråga, viskade han. Blod och aska. Tänk om han hade tagit fel rum. Tänk om det här inte alls var någon vindfinnerska, utan någon av de fördömda tjonshanskorna. Vad skulle du göra om jag tog bort den där kragen från din hals? Han tog handen från hennes mun och höll andan. Jag skulle befria mina systrar om det vore ljuset till behag att någonting sånt skulle ske. Havsfolksdialekten som nådde honom genom mörkret fick honom att andas igen. Om ljuset vore villigt skulle vi på något sätt ta oss över hamnen till platsen där våra fränder är fångna och befria så många vi kunde. Kvinnans röst förblev låg, men tonen blev hetsigare för varje ord. Om ljuset vore villigt skulle vi ta oss tillbaka till våra skepp och kämpa oss ut i sjöss. Nu genast. Om det här är något knep så bestraffa mig så att det blir överstökat. Eller döda mig för vad jag sagt. Jag var på gränsen att ge efter. Ge upp mig själv och kommer alltid att brinna av skam för det. Men du har påmint mig om vem jag är och nu tänker jag aldrig ge efter. Hör du vad jag säger? Aldrig. Och om jag bad dig att vänta i 3 timmar frågade han fortfarande böjd över henne. Jag minns att Ethan mer kan uppskatta 1 timmas gång på några minuter när. Det var inte han som hade upplevt detta, men nu var minnet hans. Minnet av en resa med ett havsfolksfartyg från Alorellen till Baresta. Och av en klarögd havsfolkskvinna som gråtit när hon vägrat att följa honom i land. Vem är du? Viskade hon. Jag heter Matt Cawthon, om det har någon betydelse. Jag är Nestel din Sakura, sydstjärna, Matt Cawthon. Han hörde att hon spottade och förstod vad hon gjorde. Han spottade i sin egen handflata och hittade hennes i mörkret. Hennes var lika valkig som hans och dess grepp var starkt. Jag ska vänta, sa hon, och jag ska minnas dig. Du är en stor och god man. Jag är bara en spelare, sa han. Hennes hand förde hans till kragen om hennes hals och han öppnade den med ett metalliskt knäpp. Hon tog ett mycket långt andetag. Han behövde bara sätta hennes fingrar på de rätta punkterna och visa henne knepet en enda gång för att hon skulle kunna det. Men fick henne att öppna och stänga kragen 3 gånger innan han var nöjd. Om han nu skulle göra det här var det lika bra att han såg till att göra det ordentligt. 3 timmar. Så nära du kan, påminde han henne. Så nära jag kan, viskade hon. Hon kunde förstöra alltsammans. Men om inte han kunde ta en risk, vem skulle då kunna göra det? Det var trots allt han som var mannen med den stora turen. Må så vara att den inte hade visat sig så ofta på sista tiden. Men han hade trots allt hittat Egenin precis när han behövde henne. Matt Cawthon hade fortfarande sin tur i behåll. Han slank ut i rummet lika tyst som han kommit in och stängde dörren. Och höll på att sätta tungan i halsen. Han stirrade rakt in i ryggen på en bred gråhårig kvinna i klänning med röda fält. På andra sidan henne stod Egenin uppsträckt i sin fulla längd och med sig hade hon Teslin kopplat till Renna med en silverglänsande Adame. Det syntes ingenting av Domon, Sita eller denna Edesina som han fortfarande inte visste hur hon såg ut. Egenin såg ut som en lejoninna fast besluten att vakta sitt nedlagda byte. Men Teslin darrade och stirrade med stora skräckslagna ögon och Renna såg ut som om hon när som helst skulle kunna kräkas. Utan att våga andas tog han ett försiktigt steg mot den gråhåriga kvinnan och sträckte ut händerna. Om han övermannade henne innan hon hann slå larm kunde de gömma henne. Var? Sita och Renna skulle vilja döda henne. Oavsett vad Egenin hade för hållhake på dem skulle kvinnan kunna ange dem. Egenins stränga blå ögon fångade hans blick ovanför den gråhåriga Chaldeimens axel ett kort ögonblick innan hon återspände blicken i den andra kvinnan igen. Nej, sa hon skarpt, jag kan inte öda tid på att ändra mina planer nu. Storförstinnan Sharoth sa att jag kunde använda vilka daimer jag ville. Der Chaldeim. Naturligtvis, er snåd, svarade den gråhåriga kvinnan med förvirrat tonfall. Jag påpekade bara att Tessie inte är ordentligt dresserad. Det var faktiskt för att titta till henne jag kom upp hit. Hon gör för all del stora framsteg nu i snåd, men... Fortfarande utan att andas smög sig Matt baklänges på tå. Han tog sig ner för den smala, mörka trappan med mjuka steg och tryckte händerna mot väggarna för att bära upp så mycket som möjligt av sin vikt på det sättet. Han kunde inte påminna sig att något av trappstegen knarrat på vägen upp. Men det var skillnad på risker och risker. Man fick ta dem man måste ta och inte fresta mer på turen än nödvändigt. Det var vägen till ett långt liv, någonting han närde en stark önskan att få uppleva. Vid trappans fot stannade han upp för att dra in luft tills hans hjärta slutade bulta. i varje fall tills det lugnade ner sig lite. Bulta skulle det kanske inte sluta med förrän nästa dag. Han undrade om han överhuvudtaget hade andat sedan han fick syn på den grohåriga kvinnan. Ljus. Om Egenin trodde att hon hade saken under kontroll så var det gott och väl, men ändå. Ljus. Hon måste ha ett par rejäla snaror om de båda Chaldeimernas halsar. Hennes plan. Nå, hon hade i varje fall rätt i att det inte fanns någon tid att förlora. Han sprang. Han sprang tills det plötsligt högg till i hans höft och han raglade emot ett bord med smaragdinläggningar. Han högg tag i en bildväv med sommarmotiv och det bjärta blommiga sidentyget revs loss från den gula taklisten längs halva sin längd. Den höga vita porslinsvasen som stod på bordet välte omkull och krossades mot de blå, röda och vita golvplattorna med en skräll som ekade genom korridoren. Efter det nöjde han sig med att linka, men han linkade så snabbt som någon någonsin linkat. Om det kom någon för att undersöka vad det var som orsakat oljudet skulle de i varje fall inte hitta Mert Kofun stående bland skärvorna eller ens i närheten. När han väl haltat hela vägen till Tylins svit hade han hunnit genom hela salongen och var på väg in i sovrummet innan det plötsligt gick upp för honom att alla lamporna var tända. I salongens eldstad brann det muntert i späntade vedträn från den förgyllda vedkorgen. Tylin, som stod med armarna bakom ryggen för att knäppa upp klänningen, tittade upp när han kom in. Hon rynkade pannan. Hennes mörkgröna ridklänning var skrynklig. Elden knastrade till och spydde upp en kaskad av gnistor i skorstenen. "Jag hade inte väntat mig att du skulle komma tillbaka ännu", sa han och försökte tänka. Av alla saker han tänkt på som kunde gå fel i natt hade ingen varit att Tylin skulle komma hem i förtid. Det kändes som om hans hjärna frusit till is. Sheroth fick veta att den här hade försvunnit i Merundi, svarade Tylin dröjande medan hon rätade på sig. Hon lät tankspridd, som om hon ägnade det hon sa bara en bråkdel av den uppmärksamhet som hon la på att iaktta Mert Kofun. Vad det var för här eller hur en här skulle kunna försvinna vet jag inte. Men hon bestämde sig för att det var bråttom att komma tillbaka. Vi lämnade alla andra kvar och kom så fort som ett av vidundren kunde flyga med bara oss och kvinnan som skötte det på ryggen. Sen rekvirerade vi två hästar för att ensamma rida hit från hamnen. Hon gick till och med direkt till det där värdshuset på andra sidan torget där alla deras officerare bor, istället för att komma hit. Jag tror inte att hon tänker sova i natt. Eller låta någon av dem. Här lät Tylin orden tona ut och gled istället fram till honom och la fingrarna på hans osmyckade gröna rock. Det vanskliga med att ha en räv som keldjur, mumlade hon, är att den förr eller senare kommer ihåg att den är en räv. De stora mörka ögonen blickade upp mot honom. Plötsligt grabbade hon tag i hans kalufs med båda händerna och drog ner hans ansikte för att ge honom en kyss som fick hans tår att kröka sig i stövlarna. Det, sa hon andlöst när hon slutligen släppte honom, var för att visa hur mycket jag kommer att sakna dig. Sen, utan att hennes min ändrades det minsta, gav hon honom en örfil som nästan fick det att svartna för ögonen. Och det var för att du försökte smita medan jag var borta. Hon vände ryggen till och drog fram det korpsvarta hårsvallet över ena axeln. Knäpp upp klänningen åt mig, min söta lilla räv. Vi kom så sent att jag bestämde mig för att inte väcka kammarjungfrurna. Men med de här naglarna är det nästan omöjligt att knäppa upp en knapp. En sista natt tillsammans så släpper jag dig fri imorgon. Märt gned sig om kinden. Kvinnan kunde ha brutit en tand på honom. Nå, hon hade i varje fall skakat loss hans fastfrusna tankar. Om Sheroth var på vandrande kvinnan så var hon inte i Terrasin-palatset och kunde alltså inte se vad hon inte fick se. Hans tur var fortfarande verksam. Det enda han hade att bekymra sig om var kvinnan framför honom. Enda vägen var framåt. Jag ger mig av i natt, sa han och la händerna på Tylins axlar. Och när jag gör det tar jag med mig ett par Aesir Jaer från vinden. Kom med mig. Jag kan säga åt Thom och Julian att leta upp Beslan och komma med dig, sa hon klentroget och drog sig undan så hon kunde vända sig mot honom. Hennes stolta ansikte var fullt av hån. Duvan min, jag är inte alls förtjust i tanken på att bli din sötnos och jag tänker sannligen inte bli någon flykting. Eller lämna Altara till vem nu Shornsen skulle välja som ersättning för mig. Jag är drottning av Altara, så hjälper mig ljuset. Och jag tänker inte överge mitt land nu. Du tänker försöka befria Aesedrena. Lycka till, om du nu måste. Och jag önskar systrarna lycka. Men det låter som ett bra sätt att få huvudet spetsat på en påle, rare vän. Det är ett alldeles för vackert huvud för att man ska hugga av det och doppa det i kära. Han försökte ta henne i axlarna igen, men hon backade undan med en genomträngande blick som fick hans händer att falla. Han ansträngde sig för att låta så angelägen han kunde. Tylin, jag försäkrade mig om att alla skulle veta att jag skulle ge mig av och var mån om att komma iväg innan du kom tillbaka, så att Shornsen skulle veta att du inte hade någonting med det att göra. Men nu kom jag tillbaka och överraskade dig, avbröt hon honom med eldig röst. Och du band mig och lämnade mig under sängen. När man hittar mig där imorgon kommer jag att vara rasande på dig. Ursinnig. Hon log, men glansen i hennes ögon vittnade om att hon faktiskt inte var långt från ursinne, trots vad hon sagt om rävar och att släppa honom fri. Jag kommer att erbjuda en belöning till den som griper dig och säga till Tuon att hon kan få köpa dig när du blir fast, om hon fortfarande vill ha dig. Jag kommer att vara sinnebilden av det sanna blodet i min vrede. De kommer att tro mig, ankungen min. Jag har redan sagt till Sharroth att jag tänker raka huvudet. Mert log matt. Han trodde henne sannligen. Hon skulle verkligen sälja honom om han blev gripen. Kvinnor är som en labyrint av törnesnår i natten, fanns det ett gammalt talesätt som sa. Och det verkade inte ens som om de själva visste vägen ut. Tylin insisterade på att själv övervaka när han band henne. Hon verkade sätta ära i att det blev ordentligt gjort. Han var tvungen att binda henne med remsor av hennes egen kjol, som om hon hade överraskat honom och blivit övermannad. Knutarna måste vara hårt åtdragna så att hon inte kunde fly hur mycket hon än försökte. Och när de väl var knutna försökte hon verkligen. Slet och drog så hårt att det verkade som om hon verkligen ville bli fri. Det ville hon kanske. Hennes mun var förvriden i en grimas när hon misslyckades. Han fick binda ihop hennes hand och fotleder bakom korsryggen och dra ett koppel från hennes hals till ett av sängens ben så att hon inte kunde slingra sig över golvet och ut i korridoren. Och naturligtvis fick hon inte kunna ropa efter hjälp heller. När han försiktigt stoppade en av hennes siden när stukade hennes mun och knöt fast den med en annan, log hon, men blicken var vild. En labyrint av törnesnår i natten. Jag kommer att sakna dig, sa han tyst när han knuffade in henne under sängkanten. Till sin förvåning insåg han att det var sant. Ljus. Han skyndade sig att ta manteln, handskarna och spjutet och släckte lamporna på vägen ut. En kvinna kunde få en man att trassla in sig i den där labyrinten innan han visste ordet av. Korridorerna var fortfarande tomma och tysta, bortsett från ljudet av hans egna haltande steg. Men den lilla lättnad detta han ge honom försvann så fort han nådde förrummet ut mot stallgården. Den enda tända golvlampan kastade ett fladdrande ljus på de allestädes närvarande blomstergobelängerna. Men Julian var inte där med sin kvinna, inte heller Egenin och de andra. Med tanke på hur lång tid mötet med Tylin hade tagit borde allihopa väntat på honom vid det här laget. Utanför kolonnaden vräkte regnet ner. En kompakt svärta som dolde allting. Kunde de redan ha fortsatt ut i stallet? Den där Egenin verkade ändra hans planer när helst det passade henne. Muttrande för sig själv drog han manteln om sig och gjorde sig redo att trotsa regnet. Han hade fått mer än nog av allt vad kvinnor hette för i natt. Så du tänker verkligen ge dig av? Det kan jag inte tillåta, leksak. Han snodde runt med en svordom och fann sig stå öga mot öga med Tuon. Hennes mörka ansikte var strängt bakom den långa, genomskinliga slöjan. Det tunna diademet som höll slöjan på plats var översållad med pärlor och eldstenar. En hel förmögenhet, särskilt om man la den till den vida juvelbesatta gördeln som omgjordade hennes liv och det långa halsbandet om hennes hals. Men detta var just ett fint tillfälle att stå och stirra på juveler, hur värdefulla de än var. Vad i ljusets namn gjorde hon uppe? Blod och aska. Om hon sprang iväg och började skrika åt vakterna att stoppa honom. Han grep desperat efter den magra flickan, men hon gled ur hans grepp och gav honom ett slag som fick Ashandarien att flyga iväg och nästan förlamade hans handled. Han trodde att hon skulle fly, men istället överöste hon honom med slag, stötte med böjda knogar och högg med kanten av händerna som yxklingor. Mert hade flinka händer, enligt Thom Merrilyn de flinkaste den gamle lekaren sett. Men likväl förmådde han nätt och jämt värja sig för hennes angrepp. Att ta tag i henne var inte att tänka på. Om han inte hade varit så upptagen med att försöka hindra henne från att knäcka näsan på honom. Eller kanske göra någonting ännu värre. Hon slog väldigt hårt för att vara så liten. Om det inte varit för det skulle han ha tyckt hela situationen var skrattretande. Trots att han själv inte var speciellt lång tonade han upp sig över hennes lilla gestalt. Men likväl angrep hon honom med ett koncentrerat ursinne. Som om det varit hon som var större och starkare och förväntade sig att lätt kunna övermanna honom. Efter en liten stund kröktes hennes fylliga läppar av ett leende. Och om han inte hade vetat bättre skulle han ha sagt att det som syntes i de stora glänsande ögonen var en munter glimt. Brände honom. Att tänka på hur vacker en kvinna var vid ett sånt här tillfälle var lika illa som att försöka gissa priset på hennes smycken. Med ens drog hon sig undan från honom med en flytande rörelse och rättade till det juvelbesatta diademet som höll fast slöjan med båda händerna. Nu såg hon sannligen inte glad ut. Hela hennes utseende vittnade om koncentration. Hon satte fötterna stadigt i golvet och började utan att ta blicken från hans ansikte att sakta samla upp den vita, veckade kjolen, att undan för undan dra upp den ovanför knäna. Han kunde inte begripa varför hon inte ropade efter hjälp, men däremot förstod han att hon tänkte sparka honom. Men det skulle det inte bli någonting av om han hade någonting att säga till om. Han tog ett språng mot henne, och sen hände allting på en gång. Det högg till i höften så att Mert föll ner på knä. Tuon drog upp kjolen nästan till höfterna och hennes slanka, strumpklädda ben for ut mot honom i en spark. Men den passerade över hans huvud eftersom hon samtidigt blev upphissad i luften. Mert blev nog lika förvånad över att se Noel stå där med armarna om flickan som hon blev över att ha dessa armar om sig. Men han reagerade snabbare än hon. När hon nu slutligen öppnade munnen för att ge larm kravlade sig Mert snabbt upp på fötter. Slog det juvelbesatta diademet till golvet med en hastig rörelse och tryckte in slöjan i munnen på henne. Till skillnad från Tylin samarbetade hon förstås inte. Och om han inte hållit hennes käkar i ett fast grepp skulle hon ha satt tänderna i hans hand. Det hördes arga ljud ur hennes hals och i hennes ögon brann ett raseri som inte syns där ens under de vildaste ögonblicken av hennes angrepp. Hon vred sig i Noels grepp och sparkade med benen. Men den väderbitne gamlingen lyckades vrida sig och sin börda så att hennes hälar missade honom varje gång. Hur rynkig han än var verkade han inte ha några bekymmer med att hålla fast henne. Råkar du ofta i den här sortens bekymmer med kvinnor, frågade han milt med ett leende som visade hans glesa tandrad. Han hade sin mantel på sig och bar sina få tillhörigheter i ett knyte på ryggen. Alltid, svarade Mert surt och stönade till när han fick ett knä i den verkande höften. Han lyckades få loss sin svarta sidenhalsduk med en hand och knöten så att den höll fast slöjan i Tuons mun, vilket kostade honom ett bett i tummen. Ljus, vad skulle han göra med henne? Jag visste inte att det var det här du hade planerat, sa Noel. Inte ens anfodd, trots den lilla kvinnan som fäktade och vred sig i hans grepp. Men som du ser tänker jag också ge mig av i natt. Jag tänkte att det nog kan bli otrevligt här för någon du gett husrum åt om en dag eller två. Ett klokt beslut, muttrade Mert. Ljus. Han borde ha tänkt på att varna Noel. Han gick ner på knä och undvek Tuons sparkar. I varje fall de flesta. Tillräckligt länge för att kunna fånga hennes ben. Med en kniv som han trollade fram ur ärmen gjorde han ett snitt i kjolfollen och drog loss en lång remsa till att knyta hennes fotleder med. Det var tur att han fått öva sig på Tylin. Han hade ingen vana vid att binda kvinnor. Sen drog han loss ännu en remsa från kjolens nederdel, tog upp det juvelbesatta diademet från golvet och ställde sig upp med ett stön på grund av ansträngningen. Och sen ett till högre när hon träffade honom med en sista spark, nu med båda fötterna, som fick en brinnande smärta att blossa upp i hans höft. När han satte tillbaka diademet på Truons huvud stirrade hon honom rakt i ögonen. Hon hade slutat med sitt meningslösa fäktande, men hon var inte rädd. Ljus. Han skulle ha gjort på sig av skräck om han varit i hennes ställe. Då dök slutligen Julian upp i mantel och beväpnad med kortsvärd och svärdbräckare i bältet och sin tunna bambustav i ena handen. En slank, mörkhårig kvinna i de kläder en Dacoval bar utomhus hängde vid hans högra arm. Hon var vacker på ett litet trumpet vis med putande rosenknoppsmun och stora mörka ögon. Men 5 eller 6 år äldre än Mert hade väntat sig. Och hennes blick flackade nervöst över rummet. När hon fick syn på Truon pep hon till, släppte Julian som om han varit en het spisel och slängde sig på golvet vid dörren. Där låg hon sen med huvudet mot knäna. Jag var tvungen att övertala Thera än en gång om att hon skulle fly, suckade tjuvjägaren med en bekymrad blick på kvinnan. Det var den enda förklaring han gav till sin försening. För sen vände han sin uppmärksamhet mot Noels börda. Han sköt tillbaka den löjliga röda hatten som han envisades med att ha på sig och kliade sig i huvudet. Och vad ska vi göra med henne? Frågade han enkelt. Vi får lämna henne i stallet, svarade Mert. Om nu Värnin hade lyckats övertala stalldrängarna att låta honom och Harnan ta hand om de hästar som kunde tänkas komma in under natten. Fram tills nu hade detta bara varit ännu en säkerhetsåtgärd som egentligen inte behövdes. Fram tills nu. På höskullen. De borde inte hitta henne förrän imorgon bitti när de tar ner nytt hö till båsen. Och jag som trodde att du skulle röva bort henne, suckade Noel och satte ner Truons fjättrade fötter på golvet innan han flyttade sitt grepp till hennes överarmar. Den lilla kvinnan stod med högburet huvud och nedlät sig inte till att kämpa emot. Trots munkavlen var hennes min öppet föraktfull. Hon vägrade kämpa emot, inte för att det var hopplöst, utan för att hon valde att låta bli. Ljudet av stöveltramp ekade från korridoren som ledde till förrummet och blev allt starkare. Det var förhoppningsvis Egenin som äntligen kom. Fast så som natten artade sig kunde det lika gärna vara en patrull från dödsgardet. En ogerpatrull. Mert gjorde en snabb gest åt de andra att dra sig undan så att de inte var synliga från dörren. Sen linkade han bort och plockade upp sitt svarta spjut. Julian drog upp Thera på fötter och drog henne åt vänster där hon satte sig på huk i hörnet medan han ställde sig framför med bambustaven i båda händerna. Den såg ut att vara ett bräckligt vapen, men tjuvjägaren kunde göra bruk av det på ett synnerligen effektivt sätt. Noel släpade bort Truon till motsatta hörnet och släppte en av hennes armar för att sticka ena handen innanför rocken där han hade sina långa knivar. Mert ställde sig mitt i rummet med ryggen mot den regniga natten och höll Achandereien lodrätt framför sig. Oavsett vem det var som kom skulle han ändå inte kunna dansa omkring med den skarpa knut av smärta han hade i höften efter Truons sparkar. Men även i värsta fall skulle han i varje fall lämna sitt bomärke på några stycken. När Egenin klev in genom dörröppningen stödde han sig lättad mot spjutet. Efter henne kom två Saldamer och sedan Domon. Mert fick för första gången se vem det var som var Edelsina. Han kom ihåg henne från en dag då han sett Damerna få sin motion. En slank kvinna med tilltalande utseende i den sedvanliga grå klänningen och med svart midjelångt hårsvall. Trots att hon var kopplad vid Sitas handled med en Adame såg sig Edelsina omkring med lugn blick. Må så vara att hon var en ACD i koppel, men också en ACD som var förvissad om att hon snart skulle slippa detta koppel. Teslin å andra sidan darrade av nervös iver och slickade sig om läpparna medan hon stirrade ut mot stallgården. Rana och Sita manade de båda ACD:erna efter Egenin utan att ta blicken från stallgårdsdörren. Jag var tvungen att lugna dear Saldamen, sa Egenin så snart hon kommit över tröskeln. De har en väldigt beskyddande inställning till sina skyddslingar. När hon fick syn på Julian och Thera mörknade hennes min. Mert hade inte tyckt att det funnits någon anledning att nämna Thera. Inte när Egenin var villig att hjälpa Damerna att fly. Men det var tydligt att hon inte uppskattade denna kaftanklädda överraskning. Att hon såg Sita och Renna förändrar förstås en del, fortsatte hon. Men hon avbröt sig lika tvärt som om ordet huggits av med kniv när hon såg Tuon. Egenin var redan blek i hyn, men nu blev hon ännu blekare. Tuon blängde på henne över sin munkavle med en bödels stränga blick. Åh, höga ljus, sa Egenin hest och sjönk ner på knä. Din vettvilling! Att bära hand på de nio månarnas dotter bestraffas med döden genom långsam tortyr. De båda Saldamerna flämtade till och föll på knä utan minsta tvekan. De drog inte bara med sig de båda ACD:erna ner utan grep tag i Adamerna för att tvinga deras ansikten till golvet. Mert stönade som om Tuon hade träffat honom rakt i magen med en av sina sparkar. Det kändes som om hon hade det. De nio månarnas dotter. Elfin hade berättat sanningen för honom, hur gärna han än velat slippa veta det de sagt. Han skulle dö och leva igen, om han nu inte redan hade gjort det. Han skulle ge upp halva världens ljus för att rädda världen. Och vad det kunde betyda ville han inte ens tänka på. Han skulle äkta. Hon är min hustru, sa han tyst. Någon gav till ett halvkvävt ljud. Han trodde att det var Domon. Vad? Utropade Egenin och vände ansiktet mot honom så snabbt att håret svängde runt och slog henne i ansiktet. Han hade inte trott att hon kunde prata. Du kan inte säga så. Du får inte säga så. Varför inte? Frågade han barskt. Elfins svar var alltid sanna. Alltid. Hon är min hustru. Den fördömda nio månarnas dotter är min hustru. De stirrade på honom. Alla utom Julian som tog av sig hatten och stirrade ner i den. Domon skakade på huvudet och Noel skrattade tyst. Egenins mun hängde på vid gavel. De båda Saldamerna glodde på honom som om han var spritt språngande galen. Tuon stirrade också, men hennes uttryck var fullständigt outgrundligt. Alla tankar doldes bakom hennes mörka ögon. Åh ljus, vad skulle han göra? Till att börja med måste han komma iväg härifrån innan Seleucia kom inpilande i rummet och Mert stönade igen. Skulle alla i hela palatset komma intravande här? Domon försökte gripa tag i henne, men hon smet undan. Den yppiga gyllenblonda Sojinen gav inte samma värdiga intryck som hon brukade. Hon vred sina händer och såg sig omkring med jagad blick. Förlåt att jag talar, sa hon med skräckfylld röst. Men det ni gör är dåraktigt bortom galenskap. Med ett plågat jämmer flängde hon in mellan de båda knäböjande Saldamerna och hukade där med en hand på var deras axel, som om hon sökte skydd hos dem. Hennes blå ögon fortsatte flacka runt rummet. Vad än förebuden sagt kan det här fortfarande rättas till om ni bara går med på att ta tillbaka ert beslut. Lugn, sa Lucia, sa Matt med mild röst. Hon tittade inte åt hans håll, men han gjorde ändå en lugnande gest. Ingenstans i alla sina minnen fanns det någon ledtråd till hur man handskades med en hysterisk kvinna, utom att springa och gömma sig. Ingen ska fara illa här. Ingen. Det lovar jag. Du kan vara lugn nu. Av någon anledning såg hon förbryllad ut, men hon sjönk i varje fall ner på knä och knäppte händerna framför livet. Plötsligt var all hennes rädsla som bortblåst och hon var sitt gamla majestätiska jag igen. Jag ska lyda er så länge ni inte gör min härskarinna illa. Gör ni det kommer jag att döda er. Om det varit Egenin som sagt detta skulle han nog ha tagit det till sitt hjärta. Nu när det kom från denna fylliga, gräddhyade kvinna, kort även om hon var längre än sin härskarinna, sköt han det ur sinnet. Ljuset skulle veta att kvinnor var farliga, men han trodde nog att han kunde klara av en adelskvinnas kammartjänarinna. Hon var i varje fall inte hysterisk längre. Det var märkligt hur sånt kom och gick hos kvinnor. Jag antar att du tänker lämna båda två på höskullen, sa Noel. Nej, svarade Matt som tittade på Truon. Hon mötte hans blick, fortfarande lika outgrundlig. En pojkaktigt slank liten kvinna, när han tyckte om kvinnor med lite hull. Arvtagerska till Shonshens tron, när adelskvinnor gav honom gåshud. En kvinna som hade velat köpa honom och nu förmodligen ville sätta en kniv i honom. Och hon skulle bli hans hustru. Elfins svar var alltid sanna. Vi tar dem med oss, sa han. Slutligen sprack Tuons mask. Hon log, som om hon plötsligt visste en hemlighet. Hon log, och han rös. Och ljus, så han rös.